Dagens manna från Toran. Shalom kära vänner, nu har vi kommit till sjätte aljan i parashan som heter Bereshit. Och den finner vi i första Mosebok 5, 1 till och med 24. Och vi ska läsa från kapitel 5, vers 21 till och med 24. När Hanok var 65 år gammal födde han Metusela. Och Hanok vandrade i umgängelse med Gud i 300 år sedan han hade fött Metusela. Och han födde söner och döttrar. Alltså blev Hanoks hela ålder 365 år. Sedan Hanok så hade vandrat i umgängelse med Gud såg man honom icke mer, till Gud tog honom bort. Vad har Hanok och Elia gemensamt? De 11 första kapitlen i första Mosebok spänner över omkring 2000 år av mänsklighetens historia. Nu har det snart gått 6000 år sedan Adams skapelse. Det betyder att i 11 kortfattade kapitel i skrifterna berättar den evige för oss tredjedelen av människans historia. Det lär oss att varje ord, varje bokstav och varje mellanrum mellan bokstäverna har något viktigt att säga oss. Skrifterna talar inte mycket om profeten Hanok, Hanoch på hebreiska. Bara 4 korta versar i första Mosebok talar om hans liv. Den evige har valt att för framtida generationer skriva enbart några ord om denna viktiga person under sin tid. Därför finns det stora sanningar uppenbarade i dessa 4 versar som hjälper oss att förstå den sista tiden och bli väl förberedda för de saker som kommer att hända. Det finns 3 huvudteman som uppenbaras för oss av Hanochs liv. Hans familjeliv, hans vandring med den allsmäktige och hans övernaturliga försvinnande. När han var 65 år gammal hände något i Hanochs liv som gjorde ett sådant intryck på honom att han blev helt förändrad. Innan dess hade han inte vandrat med den allsmäktige. Men nu började han en sådan gemenskapsrelation med den evige att hans slut i denna värld inte blev som andras. Vad var det som hände när Hanoch var 65 år gammal? Han fick en son för första gången i sitt liv. Sonen Metusela, eller Metushelach på hebreiska, märkte hans liv för alltid. Namnet Metushelach betyder de dog han sände, eller hans död han sände. Om vi studerar åren hos de olika generationerna i detta kapitel kommer vi fram till slutsatsen att precis det år som Metushelach dog kom floden över världen och dödade alla utom 8. När Hanoch, som var profet, fick sin son blev han varse om det som skulle hända 969 år senare. När denna underbara varelse som just hade fötts skulle dö. Denna uppenbarelse om alla människor på jordens samt själva jordens förstöring gjorde så starkt intryck på denne mans liv att han började sätta sina prioriteringar i rätt ordning. Vad lever jag för när allt till slut kommer att bli översvämmat? Det är bäst att ägna sig åt det som verkligen betyder något och som kan bestå för evigt. Efter att hans första son nu hade fötts började Hanoch att vandra med den allsmäktige. Ett barns födelse är något mycket viktigt i en familj. Intrycket som denna nyskapade varelse som nu kommit in i Hanochs och hans familjs liv hjälpte honom att närma sig den evige och vandra med honom. Detta är det verkliga syftet med barnen, att hjälpa föräldrarna att närma sig den evige och vandra med honom. Många ser barnen som ett hinder för att kunna förverkliga sina drömmar eller störande moment för att kunna njuta i livet. Men barn är en gåva från den evige som getts till föräldrarna så att de kan lära känna honom mer, men också för att de ska kunna föra vidare till kommande generationer uppenbarelserna från himlen. Hanoch förstod sin papparoll och tog sin uppgift som utbildare och andlig vägledare för sin familj på allvar. Efter att ha fått Metushelach fortsatte han att föda söner och döttrar och förberedde dem för det som skulle komma. När Hanoch vandrade med den evige fick han väldigt viktiga uppenbarelser som vi kan läsa om i hans bok. I Judas vers 14 och 15 finns ett kort citat från Hanochs bok som handlar om den kommande domen. Om dem har också Hanoch i det sjunde släktledet efter Adam profeterat. Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom. Denna profetia uppfylldes delvis genom floden, men dess fullständiga uppfyllelse kommer när Messias Yeshua kommer tillbaka. Det tredje som Toran lyfter fram i Hanochs liv är att han är hans övernaturliga försvinnande. Efter ett relativt kort liv om man jämför med de andra i hans generation och med de tidigare generationerna, så tog den allsmäktige honom bort. Vart tog han honom? Han tog honom till den himmelska världen för att han inte skulle se döden, som det står skrivet i Hebreerbrevet 11 och 5. Genom tron togs Hanoch bort utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, till Gud hade tagit honom till sig. Innan han togs bort hade han fått det vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud. Denna händelse utgör en profetisk förebild av det som kommer att hända i den sista tiden, när de som är avskilda och trogna den evige kommer att uppryckas till luften för att sedan förflyttas till Jerusalem i Israels land och där få del av det messianska riket för alltid. Om vi nu jämför profeten Hanochs liv med profeten Eliahu, på hebreiska Elia, så finner vi likheter på de tre områden som vi nämnt. Det står skrivet att Hanoch vandrade med den allsmäktige. Eliahu sa om sig själv att han stod inför den evige för att tjäna honom. Första Kungaboken 17 och 1. Båda levde sina liv inför den högste. En del av Eliahus andliga tjänst innebär att få föräldrarnas hjärtan att vända sig till sina barn. Med andra ord handlar det om upprättade familjerelationer för att jorden inte helt ska bli fördärvad när domen kommer, som det står skrivet i Malaki 4, 5 och 6. Enligt de kristna biblarna, och det är kapitel 3, vers 23 och 24 i hebreiskan. Så jag ska sända till er profeten Eliahu innan den eviges dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer att slå landet med tillspillogivning. Även i Lukas 1 och 17 står det skrivet, han ska gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt den evige ett folk som är berett. Det tredje som vi kan lyfta fram av profeten Eliahu är hans övernaturliga utgång ur denna värld, som det står skrivet i Andra Kungaboken 2 och 11. Medan de gick och samtalade, se, då kom en vagn av eld med hästar och av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. Varken Hanoch eller Eliahu fick alltså uppleva döden. Båda blev kroppsligen och andligen fraktade till andliga platser utan att dö. Vår store rabbi sa att Johannes döparen, Johannan Hamad Bild på hebreiska, var Eliahu. Men också att Eliahu skulle komma igen för att upprätta allting, det läser man om i Matteus 17, 11 och 12. Därför kommer vi att få uppleva igen Eliahus tjänst i Israels land och i resten av världen. Det är alltså säkert att Hanoch och Eliahu nu lever. Som två vittnen har de från himlarna följt världens utveckling under tusentals år. Men blev det inte beslutat att människan måste dö en gång och sedan bli dömd, enligt Hebreerbrevet 9 och 27? Jo, och därför måste både Hanoch och Eliahu dö. Det är vad jag tror. Det är troligtvis dessa två vittnen som snart kommer att profetera i den avskilda staden under 1260 dagar som Uppenbarelseboken 11 talar om. Hanoch är ett vittne för hedningarna och Eliahu är ett vittne för Israel. Båda kommer att bli mördade av vilddjuret, men sedan blir de uppväckta och upptagna till himlen. Den evige kallar nu oss att bli en del av denna profetiska rörelse för den sista tiden. Därför är det så viktigt att vi tar vår vandring med den evige på allvar och tar vårt familjeliv på allvar. På så sätt blir vi väl beredda att på ett rätt sätt kunna möta det som ska komma över världen. Jag förväntar mig Hanochs och Eliahus uppenbarelse i Jerusalem när som helst. Men det verkar som om vi inte får se dem förrän templet har blivit återuppbyggt enligt Uppenbarelseboken 11. Eller i alla fall en del av templet. Sanningen är den att det inte kommer att dröja länge förrän vi kan förena oss med dem och bli en del av den rörelse som upprättar allt innan Messias, vår älskade Herres stora ankomst. Må Messias inte finna oss sovande när han kommer.